att se hur smutsig industri det kan finnas. Och vad vi faktiskt kan göra. Det har jag förstått senare.
Det har gått dryga 15 år sedan Lina Nyberg läste till maskiningenjör på Chalmers. Och sedan dess har hennes intresse för fossilfri energi vuxit sig allt starkare. Hon har bland annat arbetat med att göra biogas av kogödsel och slaktavfall i Afrika. Idag jobbar hon med att projektera för havsbaserad vindkraft för vätgas och e-bränslen.
Vätgasen och de här e-bränslena, de är här för att stanna. Vi måste kunna fasa ut de fossila bränslena.
Det här är Vera-podden från Chalmers tekniska högskola. Som idag möter Chalmers-alumnen Lina Nyberg, som är projektledare på OX2, ett företag som utvecklar och säljer lösningar inom förnybar energi och bland annat projekterar havsbaserade vindkraftsparker. Lina Nyberg jobbar med parken som kallas Aurora och som planeras byggas mellan Öland och Gotland.
Aurora är alltså en park som vi planerar för att bygga i framtiden. Det är en vindpark, en havsbaserad vindkraft, offshore som vi säger, offshore wind. Den här kan bestå upp till då 370 vindkraftverk som kan vara upp till 370 meter höga. Och det som är häftigt när man kommer upp i sån här skala, det är att de får en högre verkningsgrad och de kan också producera under större delen av tiden bättre. Vi får en jämnare vind ute till havs än vad vi kan få på land. Så här kan vi få ut ännu mer av vinden.
När det här poddavsnittet produceras i början av 2024 så är Länsstyrelsen Gotland i slutfasen av arbetet med tillståndsprövningen för parken. Länsstyrelsen ska sedan skicka ett förslag till beslut till regeringen. Intressekonflikter som har dryftats i media under förra året har handlat om bland annat fågellivet i Natura 2000-områden, det marina livet, påverkan på kulturarv och estetiska frågor. Enligt Länsstyrelsen så har drygt 35 myndigheter, organisationer och intresseföreningar och ett antal privatpersoner lämnat in skriftliga yttranden. I den här podden så ska vi fokusera på själva tekniken och särskilt då nätanslutningen, alltså hur elen från de upp till 370 meter höga vindkraftverken ska nå land och hur den ska användas, vilket är det område som Lina Nyberg är projektledare för.
Man vill ju kunna nyttja den här elen till Sverige AB och då vi drar alltså helt enkelt en kabel eller flera kablar ifrån den här parken in till stamnätet, transmissionsnätet, det som Svenska Kraft handhar då. Så det vi gör, vi söker alla tillstånd för att titta på botten, titta på all miljö, all påverkan som vi kan ha med en nedläggning av kabel både till havs och på land.
Och såna här, om man liksom börjar i själva vindkraftverket då, så de står liksom ute i havet på någon form av fundament, antar jag?
Ja, alltså det finns ju olika sätt att installera de här, men det enklaste är något som heter monopiles. Då kan man tänka sig som en lång påle ner i havsbotten. Det är den enklaste och billigaste varianten. Och sen finns det olika fackverkskonstruktioner då. Och sen till slut när det är för djupt, då kan man gå över på flytande fundament.
Och ett vindkraftverk, det är ju i stora drag så är det någorlunda lätt att förstå hur det funkar. Det finns rotorblad och sen finns det en generator och så får vi elström. Men vad händer sen och hur får man in det till land? Och är det likström eller är det växelström?
Ja, väldigt bra fråga. För det skulle kunna vara både och faktiskt. Det beror lite på distansen. Vi räknar ju såklart, vi har olika business case på det här. Och när vi går så tidigt som i samrådet så ansöker vi om både växelström och likström. Och vi gör beräkningar för att se vad är mest optimalt för just den här parken. Växelström är den som du gärna går lite kortare sträckor med. Och är det väldigt långa sträckor, då går du direkt över till likström. Det är det mest optimala, billigaste då.
Just det. Men det går inte en kabel per torn, liksom, per vindkraftverk, utan de samlas någonstans.
Ja, men precis. Vi samlar ihop allt i en station ute till havs. Och så går vi med en kabel, alternativt flera kablar in. Aurora är så stort som 5,5 gigawatt. Det är 5 500 megawatt. Det är el som motsvarar ungefär el till 5 miljoner hushåll. Och då, per kabel kan man max överföra 1 400. Så om man tänker lite snabbt här så blir det runt 4-5 kablar in från en sån här park då.
Just det. Som man lägger ut på havsbotten eller gräver ner? Eller?
Ja, man gräver ner de här. Det är det man vill. För man vill inte hamna i vägen. Man vill inte att något annat fartyg eller något ska till exempel förankra och dra upp kabeln igen. Och på sträckor där det inte går så kan man istället lägga kabeln på botten och sen fylla på med lite sten i förenklade termer. Mm.
Mm. Vad är det för utmaningar som du, vad är det du liksom räknar på och funderar på och så där när du projekterar detta?
Ja, men dels så är det ju de tekniska förutsättningarna. Vilken kabel, vilken tjocklek, vilken spänningsnivå ska vi ligga på? Ska det vara HVAC, ska det vara HVDC? Ska vi, när vi kommer på land, ska det vara en markförlagd kabel eller ska det vara en luftledning? En luftledning är billigare att bygga, men fler personer känner ett större motstånd för man ser kabeln. Man ser faktiskt en kabelkorridor också, för den kan man inte heller låta växa igen. För då kan träd med rötter komma ner och förstöra i kablarna. Så det finns ju olika tekniska nivåer som vi måste titta på. Men sen är det ju också allt det här med olika tillstånd. Och hur långt ska vi gå? Till vilken anslutningspunkt ska vi gå? Och när i tiden? Och,
Du sa HVAC och HVDC. Får du förklara?
Ja, HVAC är då växelström och HVDC är likström.
Du berättade ju här att det är ju väldigt mycket el, alltså motsvarande då 5 miljoner hushåll. Kan man bara lägga till det utan att det blir någon form av problem?
Ja, nu transmissionsnätet i Sverige kan ta emot en viss del. Kan faktiskt inte ta emot hela den här. Men vi ser ju också möjligheten till annan produktion, till exempel till vätgas eller olika e-bränslen. Så här öppnar vi upp en ny värld. Energi kan ju bestå av både el men av vätgas eller av e-metanol, ammoniak, konstgödsel. Vi kan ju få ut andra produkter från den här parken också. Och industrin i Sverige och industrin i världen kommer skrika efter energi, inte bara el. Så det här kan vi ju leverera det på andra sätt då.
Och det tittar du också på?
Ja, det stämmer. Jag jobbar som projektledare även för Power to X, som vi säger. Power to X kan man väl kort säga då. Power till någonting annat än till el, alltså till X. Och det skulle kunna motsvara då vätgas eller e-metanol eller ammoniak. Sådär. Och då kan man istället säga Power to Ammonia, P2A som man förkortar, eller P2X. Så om man läser om det här så kan man förstå i alla fall att det handlar om olika e-bränslen som ett samlingsnamn.
Just det, som man sen kan spara eller flytta eller sådär. Ja.
Ja, men precis. Då finns det ju en parallell infrastruktur för det här. Så då kan man ju frakta e-metanol med fartyg eller man kan bygga rörledningar för vätgas. Det är en helt ny värld. Och det här känns ju som att vätgasen och de här e-bränslena, de är här för att stanna. Vi måste kunna fasa ut de fossila bränslena.
Att få jobba med fossilfri energi är Lina Nybergs drömjobb, säger hon. Eftersom hon kan vara med och påverka framtiden för sina barn och kommande generationer. Men det var inget som hon specifikt planerade att göra från början när hon sökte till Chalmers efter gymnasiet, några år in på 2000-talet. Hennes favoritämnen var matte och fysik och hon säger sig alltid ha haft ett teknikintresse. Hon övervägde att gå i sin pappas fotspår och välja studier på väg och vatten, som numera heter samhällsbyggnadsteknik. Men när det var dags att fylla i ansökan så blev det ett annat program som hon kryssade i.
Jag var ute och reste ett år, var faktiskt Australien, Nya Zeeland, Thailand, gjorde den här trippen efter skolan. Och så satt jag på ett internetcafé och gjorde mitt val. Och då följde sig på maskin. Jag tänkte nog och tycker fortfarande att det är en väldigt bred utbildning. Den ger fortfarande väldigt brett spektra på jobb efter utbildningen. Så att det kändes som en ganska trygg, som att gå natur på gymnasiet fast nu en nivå upp.
Just det. Mycket möjligt efteråt. Så
ja, ja.
Och så gick du ut 2007, men vad har du gjort sedan dess? För du har inte varit på Ox2 alltid, vad gjorde du innan?
Nej men precis, jag började på ett ställe som hette Flygfältsbyrån på den tiden. Sen blev vi uppköpta av Covi, ett danskt bolag, så det är ett konsultbolag. Och jag jobbade där i 12 år. Så jag började med att titta på ritningar, fick göra enkla beräkningar och sen slutade jag med, eller ja, jag fick prova många olika positioner. Bland annat så har jag suttit som gruppchef och jag har suttit som projektledare i väldigt många år där. Men det har varit kul för man har åkt på så varierande jobb med att jobba som konsult. Allt mellan, någon gasberäkning här för någon tank kanske till att faktiskt åka ner till Sydafrika, Namibia, Botswana. Titta på hur man kunde ta till exempel kobajs och göra biogas av. Och sen då göra el så att man kunde på elektrifiera en skola eller elektrifiera ett sjukhus. Så att man kunde ladda mobilerna. Alltså det är ett litet perspektiv. Men de kunde själva faktiskt gå in och samla in kobajs och själva göra det här i en liten anläggning. Det är häftigt. Det är mycket man har fått se. Jag var där både i Botswana och så var jag i Namibia också och där åkte vi istället runt på olika slakterier. Det var framförallt två slakterier som ville kunna producera egen el av biogas. Så då tog man att vi kunde röta då deras slakteriavfall tillsammans med grönt avfall och producera el. Så jag tog fram hur processen kunde se ut och vilket vatten de kunde använda, vilka slakteriavfall. Vad man kunde blanda med för grönt substrat och då få ut en bra sammansättning som är stabil.
Om du skulle välja då något av dina konsultuppdrag eller några som liksom har varit det mest spännande, är det det här eller har du något annat?
Oj, de är så spännande på olika sätt. Ett annat som jag ju är väldigt stolt över är istället LNG-terminalen i Nynäshamn. Det är LNG är ju liquefied natural gas, alltså flytande naturgas. Det är ju ett bränsle. Det är ju fortfarande framställt fossilt till stor del. Men det blir ändå svavelfritt. Det blir bättre utsläpp än vad de fossila vanliga bränslena har. Så det är en fin övergång. Och man kan också blanda in biogas i naturgasen. Och då blir det ju en biogen del i den här strömmen. Så man kan säga att naturgasen är en brygga över till biogas. Men det var ett väldigt roligt projekt. Det gick i tid och det gick på budget och det blev en färdig anläggning som idag är i drift och som körs och ger ett fint bidrag.
Ja. Vad var din roll i det?
Jag satt som mekansvarig, alltså ansvarig för utrustningen i projektet.
När du nämnde olika projekt som du har jobbat med så har det ju, kändes ju som en gemensam nämnare är energi och på något sätt alternativ till de fossila bränslena eller i alla fall då bränslen med lägre svavel och sådär. Har du valt själv eller har det bara blivit så?
Det har nog varit både och, men det är så klart att det här är det jag har dragits till hela tiden. Biogas, naturgas och sen komma över till den här energibranschen och nu få göra förnybar vätgas och förnybara e-bränslen. Jag sitter ju i en drömposition faktiskt. Det är jätteroligt att jobba med det här och det kommer ju dagliga artiklar som handlar om det vi gör. Och jag känner verkligen att vårt jobb kan ge en påverkan på vår miljö och på vår framtid. På våra och våra barns framtid.
Mm. Tänker du på det när du, jag vet ju att du cyklar till jobbet för jag såg dig komma på en cykel, elcykel. Tänker du på det när du i regn och rusk här i Göteborg tar dig till jobbet?
Ja, det gör jag faktiskt. Det är ju inte bara att jag gynnas tidsmässigt att det är bra, men jag får ju det är ju att cykla 3 mil om dagen faktiskt på cykel och det känner jag både för egen motion och det är ju härligt att få röra på sig men också för klimatets skull.
Men när du gick på Chalmers var du redan då intresserad av energifrågan eller har det blivit sen du gick ut?
Det har nog blivit sen jag gick ut. Jag tror att jag har förstått den på ett helt annat sätt senare. Det är klart att jag var intresserad då, men jag förstod nog inte riktigt innebörden. Det har nog kommit med åren. Att se hur smutsig industri det kan finnas och vad vi faktiskt kan göra. Det har jag förstått senare.
Mm. Drömde du om, kommer du ihåg det, när du gick där på Lindholmen en bit in på 2000-talet? Då, vad såg du framför dig att du skulle jobba med?
Jag ville jobba inom industri, det ville jag. Sen hade jag väl, jag hade faktiskt, när jag fick frågan då om jag hade valt rätt. Har du verkligen valt rätt? Om du hade fått välja idag, hade du pluggat maskin igen? Ja, det är frågan. Jag hade kanske gått åt min fars håll med väg och vatten. Alltså det här med vägar och broar och infrastruktur, det tycker jag också hade varit intressant. Fast nu i efterhand, och när jag får sitta i en sån här position, så känner jag att jag har valt helt rätt. Tänk att få jobba med det här varje dag. Det tycker jag faktiskt är en innest.
På riktigt?
På riktigt. Det är inget jag bara säger här i intervjun. Nej, det här är så häftigt. Jag blir så glad när jag får se vindkraftverkensvägarna. Jag vet att folk tycker att de är fula. Jag tycker att de är fina. Jag tycker på riktigt att de är fina. Jag är underbart att jag tittar på den. Och när den rör sig så alstrar den el. Den gör så att vi får el till våra hushåll, till våra bilar, till bilar, till industrin. Det gör de där vindkraftverken. Superhäftigt.
Vad ser du framför dig? Vad kommer du jobba med framöver?
Jag kommer fortsätta att försöka få till framförallt sådana här Power to X då, lösningar. Olika e-bränslen. För här finns det att göra.
Du har lyssnat på Vera-podden från Chalmers tekniska högskola som den här gången träffade Chalmers-alumnen Lina Nyberg. Jag som samtalade med Lina Nyberg heter Malin Avenius. Och är du intresserad av att höra mer om vätgas och e-bränslen så kan du lyssna på vårt avsnitt med forskaren Maria Gran. Det har titeln Ingen teknik flyger ensam och du hittar det och andra avsnitt på chalmers.se och där andra poddar finns.